Det här är P1, Sveriges Radio.
Journalisters favoritverktyg, personsöktjänsterna, stoppas om en ny lag går igenom.
Om vi börjar att gradera yttrandefriheten utifrån vad det är för innehåll, så är man ute på en ganska farlig väg.
Sätts trovärdigheten på skam när affärsvärlden tar in hemliga finansiärer för att punktgranska den gröna omställningen?
Är det värt att interagera med en redaktion som har en förutbestämd agenda? Är det värt att lägga tid på det?
Och som radioprogram som SR dumpat på soptippen som får revansch i poddform?
Även om det inte har gett några ekonomiska fördelar, så har det gett mig väldigt mycket annat.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. Idag finns en dignande buffé med över 60 söktjänster där vem som helst kan kolla nästan vad som helst. Om ja, vem som helst. Det är söktjänster som tillhandahåller personuppgifter om civilstånd, brottsregister, förundersökningsprotokoll och domar. Ett smarrigt smörgåsbord för journalister, med andra ord. Men den här lättillgängligheten har på senare tid snarare börjat betraktas som ett växande problem som ökar gängkriminaliteten. Förra veckan presenterade regeringens utredare ett förslag om att begränsa grundlagsskyddet för de här söktjänsterna. Reporter är Alexandra Sannemalm.
Så, god middag och varmt välkomna till den här pressträffen med den särskilda utredaren, rådmannen Daniel Gustafsson och mig.
Förra veckan höll justitieminister Gunnar Strömmer en presskonferens där regeringens utredare presenterade ett förslag om att begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som Mr. Call, Lexbase och Ratsit.
Först om man ser på uppdraget, så har det handlat om att se över grundlagsskyddet för söktjänster som offentliggör offentliga personuppgifter.
Jag har skrivit om det här ganska mycket.
En av de journalister som var på plats för presskonferensen var Aftonbladets nyhetskolumnist Oisin Cantwell.
Och ja, det är komplicerad juridik. Samtidigt har jag märkt att läsarna är väldigt intresserade. I grund och botten handlar det om svensk grundlag och EU-lagstiftning, så kallad GDPR. Där EU-kommissionen länge har hävdat att Sverige bryter mot EU-lagar genom att ha de här söktjänsterna. Just därför att personnummer och så inte ska vara sökbara för vem som helst. Alltså den typen av sammanställning av personuppgifter ska vara förbjudna. Sverige hävdar att det här är grundlagsskyddat. Och det som kommer att förbjudas primärt om det här träder i kraft, det är ju brottmålsdomar och förundersökningar.
Ja, det är en rätt krånglig juridik och faktiskt inte helt tydligt vad förslaget konkret innebär. Vi har i veckan sökt både Gunnar Strömmer och regeringens utredare Daniel Gustafsson. Men ingen av dem har kunnat ge någon intervju den här veckan.
Kommer privatpersoner i framtiden kunna söka rätt på domar, söka rätt på telefonnummer och adresser om de vill?
Jag kan inte svara rakt på den frågan idag.
SVT intervjuade justitieminister Gunnar Strömmer efter presskonferensen.
Min utgångspunkt har varit att exempelvis att kriminella kan använda uppgifter för att kartlägga sina brottsoffer, till exempel äldre som drabbas av bedrägerier. Det är någonting dåligt.
Förslaget har mött kritik, bland annat från tidningsutgivarna.
Från TU så motsätter vi oss förslaget om att begränsa söktjänsterna.
Per Hultengård är tidningsutgivarnas jurist.
Om man omfattas av grundlagsskydd, vilket söktjänsterna gör, så ska man ha det skyddet. Om vi börjar att gradera yttrandefriheten utifrån vad det är för innehåll, så är man ute på en ganska farlig väg. Och om politiken så snart är någonting man ogillar, lyfter ut en viss typ av yttranden från grundlagsskyddet, så riskerar alltihop att bli en chimär till sist.
Han har också medverkat i den här utredningen som en av fem experter.
Jag var lite tveksam eftersom direktiven till utredningen var ganska tydliga. Det var snarast befallande. Det var ganska lätt att se vad kommer det här utmynna i för förslag. Men samtidigt tyckte jag var bättre att vara med i utredningen och ge synpunkter där än att stå bredvid.
Du skrev också ett särskilt yttrande.
Ja, det gjorde jag. För jag kände ett behov av att markera att förslaget inte är någonting som jag står för.
I det särskilda yttrandet skrev Per Hultengård att utredaren å ena sidan försökt utföra uppdraget, å andra sidan begränsa skadeverkningarna för tryck- och yttrandefriheten, och att det inte har varit någon lätt uppgift.
Vid det svenska EU-inträdet en gång i tiden så var vi mycket noga med att göra klart vad det var för beslutsmakt som vi lämnar över till EU. Och till det hörde inte grundläggande principer om tryck- och yttrandefrihet. Om regeringen gör det här vägvalet så viker man ner sig av ett ganska stort konstitutionellt svek.
Konsekvenserna då om det här förslaget går igenom, vilka är de tror du?
Det är ju lite svårt att överblicka.
Tillbaka till Aftonbladets Oisin Cantwell.
För att göra det här ännu krångligare så är det så att förslaget tar hänsyn till journalistisk verksamhet.
Ja, en stor fråga har varit om tjänster för journalistiska ändamål kan komma att begränsas.
Man bör göra en helhetsbedömning men ha ett yttrandefrihetsvänligt förhållningssätt helt enkelt.
Det här är återigen ett klipp från presskonferensen där regeringens utredare har ordet.
Om det står att och står och faller om man säger så bör yttrandefriheten segra.
Problemet är att vad är journalistisk verksamhet? Det finns ingen legal definition på det. Idag finns det ett 60-tal söktjänster. Många av dem skulle definitivt upphöra om de här reglerna trädde i kraft. Vissa skulle kanske kunna ta sig runt det på ett eller annat sätt.
För redaktioner så skulle det här riskera att få ett ganska stort genomslag.
Per Hultengård.
Om man inte har de egna resurserna och heller inte kan anlita söktjänster så är det klart att då får man bekymmer.
Samtidigt då, är det rimligt att de här väldigt känsliga uppgifterna som brottsregister och domar ska finnas så lättillgängligt som det gör idag?
Det kan man naturligtvis diskutera. Det man ska komma ihåg är att det här är allmänna och offentliga uppgifter om som varje medborgare själv kan begära ut. Det man ger sig in på här, det är ju liksom sammanställningarna.
Mm. Argumentet att begränsa söktjänsterna är ju också att kriminella gäng använder tjänsterna för att kartlägga personer som de planerar brott emot. Vad tänker du om det?
Det är väl i och för sig ett bekymmer, men jag vet inte hur stort det problemet är. Jag har en känsla av att det är lätt överdrivet och så, men ja.
Som journalist.
Och så en sista sväng till Oisin Cantwell.
Så tycker jag naturligtvis att de här söktjänsterna ska vara tillåtna därför att det är ett otroligt viktigt arbetsredskap. Samtidigt kan jag ha sympati för regeringens vilja därför att vi ser ju hur grov organiserad brottslighet använder sig av de här möjligheterna för att kartlägga inte bara fiender utan anhöriga till fiender, det vill säga oskyldiga människor som inte har gjort någonting. Vi ser också att människor som en gång har blivit straffade och sen har avtjänat sitt straff har svårigheter att gå vidare i sina liv, komma tillbaka in i arbetsmarknad och så vidare. Så det är en väldigt komplicerad situation, motstridiga intressen, och jag har förståelse för alla inblandade.
Nu har vi kommit fram till den gyllene punkten i medierna då vi ska dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått.
Australien har godkänt ett förbud mot sociala medier för barn och unga under 16 år. Det här gör att landet Down Under blir det första i världen att lagstifta om en så hög minimiålder för sociala medier. Techbolagen som TikTok, Snapchat, Instagram och X får ett år på sig att göra en plan för hur de ska följa förbudet. Om de inte lyckas hålla unga borta från plattformarna så riskerar techbolagen hundratals miljoner i böter. Den danska tidningen Jyllandsposten och frilansjournalisten Lasse Skytt har kommit överens i en förlikning. Det var i våras som en omfattande plagiatskandal rullades upp i Danmark, där det visade sig att frilansjournalisten Lasse Skytt hade plagierat flertalet artiklar. Bedrägeriet avslöjades först av den danska tidningen Kristeligt Dagblad, men snart fann flera tidningar, däribland danska facktidningen Journalisten och även svenska Aftonbladet, att Skytt fått plagierade artiklar publicerade hos dem. Efter det amerikanska valet noterade den nya sociala medieplattformen Blue Sky ett lämmeltåg av nya användare. Under november månad har plattformen fått 15 miljoner nya användare. En enorm ökning kan man tycka, men inte jämfört med konkurrenten Metas Threads. Under samma månad fick Threads över 35 miljoner nya användare. Och de senaste 3 månaderna har användarantalet ökat med mer än 1 miljon nya registreringar om dagen. Det här enligt Metas talesperson Alec Booker.
Det blev mycket ljud i skällan i våras när tidningen Affärsvärlden med buller och bång efterlyste finansiärer till en ny specialredaktion med uppdrag att punktgranska den gröna omställningen med ett särskilt fokus på att hitta så kallade destruktiva projekt. Och nu har tidningen fått napp och redaktionen är på plats. 7 hemliga finansiärer har gått in med stora pengar i satsningen. Vilka de är och exakt hur mycket pengar det handlar om vilar i dunkel bortom offentlighetens ljus. Men projektet har kritiserats från start och frågan är om inte allt hemlighetsmakeri som omgärdar satsningen skadar Affärsvärldens trovärdighet. Tonche Pertsan är reporter.
Jag försöker komma in till Affärsvärlden, men det går inte. Jag försöker...
Tonche,
hej. Så du cyklar?
Jag cyklar.
Miljövänligt.
Peter Benson är ansvarig utgivare för Affärsvärlden. Han visar mig runt och det är han som är pappa till den nya speciella redaktionen som ska hitta så kallade destruktiva projekt i den gröna omställningen, eller som man kallar grön planekonomi med anspänning till Sovjetunionen.
Trevligt redaktionsrum.
Vad har du redaktionen som ska sänka den gröna omställningen?
Alltså, det här är en integrerad del av Affärsvärlden, så att det är ett antal personer som jobbar mer eller mindre heltid med det här, men de sitter inte på någon speciell stans.
Men de har inte eget rum? Eller?
Nej, inget eget rum.
De är i det redaktionella rummet?
Ja, de kan sitta hemma eller inne på redaktionen med alla andra.
Okej, men de är sjurmaga?
Ja, men det är ungefär 4 personer som är kärnan i den här satsningen. Alla jobbar inte heltid, men utöver det så har vi en del frilansare och annat.
Men kruxet är att finansiärerna är hemliga.
Vi har 7 stycken finansiärer som har ställt upp med en del av de kostnader som vi har för det här.
Och kan du berätta vilka de finansiärerna är?
Nej, vi går inte ut med namnen, utan det är 7 personer som jag känner och vet precis vilka de är och har ett stort förtroende för, och det är förhoppningsvis ömsesidigt. Och de ställer upp på vår problembeskrivning och vår uppdragsbeskrivning.
Jag har checkat in, men jag väntar på godkännande från min intervjuperson.
Den gröna planekonomi visar tecken på att vara lika feltänkt som tidigare planekonomiska storsatsningar, exempelvis Sovjetunionen eller Kina under Mao Zedong. Affärsvärlden ska bland annat granska de företag som vill producera fossilfritt stål.
Jag heter Karin Hallstan och jag är presschef på Stegra.
Ett sådant företag är Stegra.
Så, en liten fisk med vatten.
Och som sådant är Stegra måltavla för Affärsvärldens nya granskningar.
Den frågan jag måste ställa mig själv är det värt att interagera med en redaktion som har en förutbestämd agenda? Är det värt att lägga tid på det? Och den strategin som jag har valt när de har kontaktat mig hittills är att fråga vem som betalar för artikeln. Och då har reportrarna antingen sagt att de inte vet vad jag menar eller att de inte vet vem som gör det. Och det tycker jag är lite konstigt från en reporter med ett uppdrag.
Så de kör inte med öppna kort med det?
Jag tycker inte det, nej.
Vi tar frågan om öppna kort till Affärsvärldens Peter Benson.
På vissa områden är du väldigt transparent. Till exempel, ni publicerar vilka aktier äger dina journalister. Varför kan du inte vara transparent och berätta bara för mig vilka som finansierar den här verksamheten och med hur mycket pengar?
Nej, men det är lite olika skäl till det. Och dels är det så enkelt som att av de här 7 personerna så är det några stycken som helst inte förekommer med namn. De vill att frågeställningen ska handla om sak och inte om dem som person. Och det kan känna stor respekt för. Och sen är det så här att om man har synpunkter på det vi gör, då kommer man ha precis samma synpunkter även om man får reda på att de här heter Kalle, Lisa, Olle eller vad de nu heter.
Den nya speciella redaktionen ska producera 20 artiklar per månad i sin jakt på destruktiva projekt. Peter Benson har ett uttalat mål för sin nya redaktion, och det är att påverka både politiker och medier med sin satsning. Påverkansuppdragen ska pågå i 3 år och därefter bli en integrerad del av redaktionen.
Hur skulle du beskriva de här artiklarna som publiceras? Är det journalistik för dig eller något annat?
Jag kanske skulle beskriva det som gränslandet till lobby.
Karin Hallstam på Stegra igen.
Det är väldigt vinklat åsiktsmaterial, och jag tycker att det faktum att man inte är öppen med vilka som betalar för det är en ny utveckling inom Sverige i alla fall.
Så det är inte journalistik?
Jag tycker att det ligger på gränslandet till lobby och åsiktsmaterial.
Men du vill inte säga att det inte är journalistik?
Jag vill inte gå så långt.
Jag tycker den är ganska uppseendeväckande.
Jag träffar Rolf Adenbrink som är chefredaktör för Dagens Opinion. En portal som bevakar opinionsmakare och opinionsbildning.
Programförklaringen lyder att de ska granska destruktiva projekt och att den samtidigt är finansierad av externa okända affärsmän, skapare.
Men vad är problemet?
Problemet är att de som läser artiklarna, de vet inte om att artiklarna är, att någon har betalat för dem, och att journalisterna är instruerade att hitta destruktiva projekt att skriva om.
Tillbaka till Peter Benson igen.
Och du anser inte att du spelar med din egen trovärdighet som insats?
Jo, det är klart att vi tar en risk i det här, och vi utsätter oss för kritik och frågor, och det är befogade frågor som du ställer nu, och vi tycker att vi har svar på dem som vi kan stå för.
Enligt källor ska en av finansiärerna vara en känd finansman, Christer Gardell. Är det han?
Är Christer Gardell en av finansiärerna?
Fråga honom.
Varför kan du inte svara?
Nej, men varför ska jag, det går inte för mig att svara på det om jag ska samtidigt upprätthålla principen att vi inte går ut med det.
Men varför kan vissa mäktiga personer köpa sig inflytande i en respekterad affärstidning?
Jag ser inte att de får något inflytande.
Men du skulle inte kunna göra det utan att få hans pengar. Deras pengar.
Ja, men så är det. Utan vi redaktionellt och internt hos oss så ser vi på det här som vi betraktar och behandlar de här personerna ungefär som om de skulle ha varit aktieägare i affärsvärlden. Vi måste hantera dem på ett särskilt sätt, och om vi skulle skriva om dem, om det skulle förekomma, så kommer vi vara transparenta med de relationer som eventuellt finns. Precis som det är om vi skulle skriva om någon av våra delägare.
Men du är inte transparent med varken hur mycket pengar de pröjsar in och vilka de är?
Alltså vi går inte ut med siffror, vi går inte ut med namn, men man kan ju räkna baklänges och lista ut att det är, vi lägger ett antal miljoner på det här.
Du tvivlar inte ett dugg på din publicistiska integritet?
Jag tvivlar inte ett dugg på min egen integritet, däremot så kan jag absolut se att det finns risker och fallgropar med det här, och vi är vaksamma på det och vi försöker hantera det längs vägen, och det här är ju ett försök som vi gör.
Är det inte snarare fråga om lobbyism än om journalistik?
Alltså vi ser det inte som något konstigt att journalistik ibland har som syfte att påverka. Jag ställer inte upp på beskrivningen att konsekvensneutralitet skulle vara något universellt som man alltid kan leva efter. Utan det jag tror är viktigt är att man är öppen mot sina läsare med premisserna för det man gör och för det de tar del av.
De som jobbar på redaktionen där tycker säkert att det är journalistik, och det kan det mycket väl vara också.
Tillbaka till Rolf Wadenbrink på Dagens Opinion.
Men det skapas en osäkerhet kring deras agenda, om de verkligen går in i sina uppdrag med ett objektivt sinne.
Och varför gör Affärsvärlden det, tror du?
Dels så tror jag kanske att chefredaktören håller med om att de gröna omställningsprojekten behöver granskas på det sättet. Men naturligtvis är det en affär för dem också. Det här innebär ju miljonintäkter, flera års sikt.
Som en följd av Sveriges Radios stora besparingspaket i våras så har några radioprogram på den stora tablåhimlen släckts. Men likt katter med nio liv så har flera av radioprogrammen genomgått en reinkarnation och återuppstått som replikor av sina forna radioprogram, fast som poddar långt bort från radiohusets trygga borg. Jag har i veckan tittat närmare på några nystartade poddar som fötts ur en dödsdom från Sveriges Radio.
Alltså Sveriges Radio har ju en devis om fler röster, fler berättelser, fler perspektiv eller någonting sånt där. Och jag bara tänker att man får inte fler röster och fler perspektiv om man centrerar fler program till Stockholm. Det kan man ju fundera över.
Ja, den här välbekanta, vänliga rösten som nu fått något lite vasst i sig. Den tillhör radiojournalisten Lars Mogensen. Sen 2003 har han varit programledare för Filosofiska rummets Malmö-redaktion. Programmet har gjorts till 50% från Malmö och till 50% från Stockholm.
Medan redaktionerna och programledarna och producenterna i Stockholm har alternerat under åren, så har ju vi varit konstanten så att säga i över 20 år.
Men vid nyår var det slut.
Välkommen till detta nyårsfilosofiska rum. Det här är sista avsnittet från Malmö. Inte bara för i år utan troligen för alltid.
Vi fick extremt mycket stöd från våra lyssnare. Mail, telefonsamtal, brev. Men vi fick också väldigt stort stöd av, nu minns jag inte exakt, men jag tror det var över 104 filosofer, historiker, författare, professorer, akademiker, du vet, hela liksom det akademiska Sverige som tyckte att det var tråkigt att ett program som Filosofiska rummet skulle centreras till Stockholm.
Så när sista sändningen var slut så tog det bara några veckor innan Lars Mogensen dyk upp med en filosofipodd, snarlik det gamla Filosofiska rummet.
Möjligen lite ledigare tilltal, men egentligen är grunden ganska lik. Jag har ju liksom public service-kompassen ganska djupt ristad.
I början av året meddelade Sveriges Radio att de måste spara 250 miljoner kronor. Det innebar att 180 tjänster försvann och att program som Kina-podden, Människor och tro och radioföljetongen rök. Och även ett uppskattat P4-program.
God morgon, god morgon. Ja, det är nyårsaftons morgon, årets sista dag. Men det är inte bara årets sista dag, utan det är en väldigt känslomässig dag också för oss som sänder det här programmet, eftersom att det är söndagsmorgans sista sändning någonsin.
En annan som sa adjö till SR-lyssnarna vid nyår var Morgan Larsson med sitt program Söndagsmorgan.
Ja, vi tänkte väl att vi får förbereda lyssnarna och säga som det är, att nu får vi sluta och sådär. Men alltså, vi blev helt överväldigade över responsen och reaktionerna. Så då kände vi att vi vill gärna fortsätta på något sätt. Och då föll sig idén, alltså den kom ju av sig själv, att vi startar en podd.
Välkomna kära lyssnare till Morgansoffan.
Morgan Larsson stöpte om Söndagsmorgan till Morgansoffan. Och det är inte bara namnet som är närbesläktat. Även innehåll och sidekick är samma.
Då strömmade ju lyssnare till den också. Så att det var ju ett sätt för oss att bevara relationen och fortsätta liksom. Med en förhoppning då att det skulle bli så många som lyssnar så att vi kanske till och med kunde liksom tjäna pengar eller leva på den här podden.
Och hur är den statusen nu?
Nej, det går verkligen inte, utan vi har ju gått back, kan man väl säga, med tanke på all tid jag har lagt ner och sådär. Så det går inte ihop ekonomiskt.
Tjänar du några pengar på den här podden?
Hittills har vi tjänat ungefär...
Lars Mogensen, igen.
Jag tänkte säga 0 kronor för att det lät som en putslustighet, men så slog det mig att jag har tjänat 5000 kronor under det här året, så det blir man inte jättefet på.
Nej, att överleva ekonomiskt som ny poddaktör på en övermättad marknad är en stor utmaning. Men det finns också andra svårigheter.
Det finns väldigt många som skulle vilja lyssna på oss, men de vet inte ens att vi finns. Och det är ju ett problem. Och sen är det också ett problem att för oss då, det är ju det här digitala, liksom, att många av våra lyssnare är vana vid att programmet kommer ur en radio. Och det här får jag liksom försöka att lotsa folk vidare till podcaster och grejer som kanske inte ens vet riktigt hur de kollar mejlen på sin mobil.
Det är ändå flera som likt Fågel Fenix rest sig ur askan som blev efter Sveriges Radios besparingspaket och startat poddar i egen regi. I det tredje exemplet ska vi träffa...
Maj-Lis Pettersson.
Ja, men hej Maj-Lis, det var Martina här.
Hallå, hallå.
Maj-Lis Pettersson är hortonom och för Sveriges Radio-lyssnare en känd röst från programmet Odla med P1, där hon svarade på lyssnarfrågor om växter. Från 2004 fram till i våras i alla fall. För då hamnade även Odla med P1 på Sveriges Radios kyrkogård för nedlagda program.
Alltså jag förstod ingenting. Det tog ett tag innan jag fattade det hela. Men jag blev också besviken och förvånad över att ledningen, tycker jag, var så okunniga.
Kan du berätta då om din nya podd?
Ja, precis. Alltså, helt plötsligt då, på vårsidan, så fick jag ett mejl ifrån frilansjournalist Bella Linde. Och då skriver hon att nej, nu får vi sluta och tjura, nu måste vi göra någonting. Så på den vägen är det, och vi har gjort 15 avsnitt under det här året 2024 då.
Och även Odla med Bella och Maj-Lis låter mystiskt lik sin förlaga i P1.
Det är dags för Fråga Maj-Lis igen. Här står vi nu, Maj-Lis, du och jag.
Ja, vi är vår egen trädgård idag.
Men hur kommer det då sig att det är så här? Att innehåll som Sveriges Radio förpassat till radioprogrammens kyrkogård ändå får en ny chans som fristående poddar?
Alltså, det som det säger är ju att Sveriges Radio med de här programmen bygger upp relationer.
Morgan Larsson igen.
Och bygger upp liksom en sorts stort intresse hos folk som lyssnar och en vilja att fortsätta och ha det här umgänget med det här programmet och ha mer av det.
Men varken Filosofiska podden, Odla med Maj-Lis och Bella eller Morgans soffan har i närheten av samma lyssnarsiffror som poddarnas SR-föregångare hade.
Det som slår mig när jag jobbar med en egen filosofipodd är ju vilken enorm lyx det är att arbeta för Sveriges Radio, men det förtroendet som Sveriges Radio har och de vanorna som radiolyssnarna har.
Lars Mogensen igen.
Där liksom jag varje söndag har haft 200 000 människor som står och rör i grytorna klockan 5 och lyssnar på Filosofiska rummet. Så funkar det inte i poddvärlden. I poddvärlden måste var och en själv bestämma sig för att det där vill jag lyssna på.
Ja, så, jag har ju inte så många år kvar, nej. Men jag hoppas ju absolut att det ska finnas den här typen utav podd som har ungefär samma karaktär som Odla med P1.
Jag känner ju att det ligger en framtid i det. Det gör det verkligen. Och även om det inte har gett mig några ekonomiska fördelar, så har det gett mig väldigt mycket annat.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Tipsa gärna oss på medierna@sverigesradio.se. Ljudet idag, det skötte Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Piero. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.